Så går det kvar.
Den här, håll upp händerna och hooka.
Oh my god.
Hur kan du få slå den här på kanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa MMA-sur. Idag är vi alla i raketen. Paul Edvaje
och Seb Sebba in the rocket ship.
Ja, man hör skillnaden när det är Skype ifrån astronauten. Det blir skillnad. Nu är det istället det fina, ljuva ljudet.
Och vi är helade och 100% läkta.
Exakt, exakt.
Så idag får ni en superpodd.
Yes. Och där var vi klara. Nu vet ni att vi var bra. Tack och hej för den här gången.
Yes.
vi flyger direkt in i det som har hänt i helgen. För vi har ju mycket galor att prata om. Vi har delat det som var i lördag, så vi kommer att prata om det som är i lördag. Så två stycken, det som är på lördag, då har två stycken titelbälten stå på spel. Men jag tycker vi börjar med galan som var. Mellanviktarna tyckte jag var de som verkligen gjorde för ljud för sig, och jag tycker vi börjar med Sean Strickland och Brandon Allen. Det här var en match som väldigt många såg fram emot. Brandon Allen klev in med, jag fann att det var 7 eller 8 stycken vinster på rad, och har sett väldigt, väldigt bra ut i sin lilla runda här i UFC. Sean Strickland har ju kommit tillbaka efter att ha råkat ut för en allvarlig motorcykelolycka och var borta i 2 år.
Okej, okay. Där får man inte sätta.
Exakt, och jag måste nog säga att wow, på Sean Strickland att komma tillbaka, det är lite så här Frank Mir rockar ut för den här motorcykelolyckan men kommer tillbaka och ser fenomenal ut. Mm. Det är ju såna här olyckor som gör att vissa idrottare också pensionerar sig för livet.
Exakt, och aldrig kommer tillbaka.
Exakt, vad tyckte du om matchen?
Alltså det var bra, alltså Strickland hittade exakt vad han skulle göra som Allen inte hade något svar på.
Nej.
Och det var ju boxningen. Det var som att Allen aldrig hade mött någon med den speeden och den precisionen i boxningen. Och man såg att han tyckte det var jobbigt varenda slagväxling. Liksom så här. Där satt 3 slag, där satt 4 slag. Och man bara såg att så här, jag har inget svar på det här. Utan de här slagen träffar mig at will, verkligen. Och det var ju det också som avslutade matchen. Liksom, att det gick inte längre.
Nej, för det var det jag varit imponerad över med Sean Strickland på sitt sätt. Han har ju händerna väldigt lågt och är bara helt avslappnad i axlarna och bara slänger upp armarna.
Precis.
Och hittar in varenda gång.
Och att han gjorde långa serier också. Det var liksom minst 3 hela tiden. Och att så här, tempoväxlingen i kombination att han kanske slog 1-2 lite löst för att det tredje blir lite hårdare. Mm. Och i den rytmen hela tiden att liksom, det var tempoväxlingar i kombinationerna. Och synd om Allen som verkligen måste jobba på sin boxning om han ska höra hemma UFC. För det var verkligen så här, nu vet alla.
Ja.
Box this guy, han har inget svar på det liksom.
Jag tänkte lite på det du tar upp här med just långa kombinationer, för det är någonting jag har tänkt på med väldigt många fighters. Många jobbar med 1-2, och jag har haft den här diskussionen ibland med vissa, och då säger jag, ja, men det är svårt att få in långa kombinationer. Jo, men när du väl får det, typ som ett praktexempel är Anderson Silva. När han öppnar upp Pandoras box av en serie på 20 slag och sparkar i en kombination, då har motståndaren aldrig något svar. Att volymen funkar, jag tycker vi ser det här också. Så fort du lägger upp att det blir fler och fler och fler. Vad skulle du säga är det som gör att vissa fighters bara jobbar 1-2?
Det är att de känner sig osäkra och vill safea. Att de skickar mycket kraft i 1-2 slag, liksom 100% effort. Istället för att ligga och småpeta med några slag, se luckorna som öppnas och då steppa upp liksom lite mer kraft i det. Samtidigt konserverar du väldigt mycket energi på att ha en mer flytande stil, då du ligger och jobbar många jabbar, ligger och jobbar längre serier men har sänkt kanske 50% av kraften i dem. Men när du ser luckorna så tar du i än någon som liksom vevar vilt. Och det är oftast att göra med rutin och liksom erfarenhet, hur mycket de har haft striking i sitt liv. Att är du ovan, men då blir varje slag liksom liv och död. Medan är du van så vet du att så här, men det är lugnt. Jag ligger och jobbar lite mot huvudet för att öppna upp kroppen. Eller mixar upp för att öppna upp för nästa lucka. Och till exempel Conor är ju bra på det också. Att han ligger liksom och petar lite med några slag för att sen komma med kanonen in. Och det är ju det just med MMA-handskar också som öppnar upp luckorna. Att man måste försvara varenda slag. Det går inte att bara hålla upp som med boxningshandskar och låta handskan ta slaget. Utan nu måste du röra på huvudet, jobba aktivt med händerna. Och är det en skillad striker så ser han också luckorna som öppnas. Hur personen reagerar på att skicka de här halvlösa slagen för att sen komma in med bomberna. Men det är rutin och erfarenhet av just boxas i så fall. Eller de som sätter upp det med sparkar också. Att ha en striking-kunskap som går överförs in i MMA på ett bra sätt.
Jag är väldigt, väldigt imponerad av Sean Strickland. Jag tycker han var bra förut också, men det känns som att efter den här galan så gjorde han verkligen sin röst hörd i den här viktklassen. Orankad, både han och Brendan Allen är orankade, men det, vi ser att det finns potential bland mellanviktarna där.
Definitivt, definitivt. Och tillbaka till frågan igen. Mm. Jag tror att det handlar mycket också om att du har ett självförtroende i din striking, att du vågar stå på trade-avstånd, men du är med också på kontringarna som den andra personen kan skicka när du ligger och skickar lättare slag. Mm. Att du vet att så, okay, snart kommer den personen kan skicka jättehård, och när du gör det, är jag med på den, så har jag också lucka för att kontra eller flytta på mig och träffa med mina slag sen. Så det är en fråga om färdighet helt enkelt.
Ja, för det jag menar är inte att bara direkt gå ut och veva att det är ett brawl, utan när luckorna öppnas, som då exemplet Anderson Silva eller Max Holloway, att det kommer de här långa serierna. För där tycker jag Anderson Silva var en expert, för att det kom från alla håll.
Definitivt.
Det var inte bara 15 raka slag, utan det var armbågar, det var krokar, det var uppercuts, det var knän, det var low kicks och sparkar.
Yes.
Alltså det, allt kom, men det går inte att försvara sig.
Men det är som de säger, att det kallas ju att ha en bra blick.
Mm.
Att du gör saker och ser, ögat ser, alltså blicken ser vad som sker, hur personen reagerar. När slagen kommer så hinner du se att slaget kommer, och du har kanske till och med en plan bakom att så här, men gör jag det här och det kanske jabben kommer, då har jag ett svar, kanske rak höger in. Och det är liksom, blicken är där och den är vass hela tiden, och det är något du kan, antingen föds du med det, eller så kan du träna upp det, men då krävs det många, många år av nötande liksom för att bygga de här mönstren, så att du ser att gör jag det här så kommer det här ske tillbaka. Och desto säkrare du är på det, desto mer självförtroende har du då och ger dig in i striker-dueller med folk.
Ja, det är vackert när det sker.
Väldigt vackert.
Det är det. Ska vi gå vidare vi håller oss i mellanvikten tycker jag. Kaylin Chaos Williams mot Abdulrazak Alassane.
Exakt.
Ja, det var
alltså. Oj, mannen.
Ja, men helt otroligt. Ja. Helt otroligt. Jag brukar ju ibland filma när vi sitter och kommenterar. Jag gjorde inte det under den här matchen, men jag ångrar så mycket att jag inte gjorde det, för det, jag bokstavligen flög upp ur stolen, och det kan jag säga, det har inte hänt jättemånga gånger. Men vilken träff alltså.
Alltså man väntade ju egentligen på att okay, det här kommer, någon kommer bli knockad.
Ja.
De är superexplosiva båda två, men inte på det här sättet, för det såg verkligen så lätt ut.
Mm.
Och ser man, alltså det är kraft, men det var som att liksom, det var så rätt timing i den.
Mm.
Jag tror man höger också, rak höger in. Att den liksom nästan stannar upp lite innan, och sen skickar han ut, sträcker han ut hela armen och bara får perfekt träff. Och liksom det ser ut som att han blir skjuten i huvudet, headshot, och bara boom, faller direkt ner. Och jag var inte heller riktigt med på det. Det var så här, vad hände?
Men sen hoppar han in också med ett extra slag, och jag tror att det är det där extra slaget som gör att han, för han låg i boxen och snarkade. Jag vet inte om du hörde, men man hör en snarkning, att han lever.
Oj,
så det är, alltså han är helt släckt. Men så ser man ju reprisen, att visst, den första träffen släcker honom, det är ingen tvekan, han är knockad i det, men sen får han ju en extra som bara då krampar kroppen upp totalt.
Mm.
Att det blir det här muskelspänningen. Rigor mortis, han ligger där och bara är helt död. Och han låg där länge. Det var lite oroväckande kan jag känna också.
Mm.
UFC filmade ju inte heller.
Nej.
Han låg där, men man kunde se hur han, domare Smith, står och tittar mot Razak Alassane. Och sen till slut då, när allt är klart, announcement är färdigt, Kaylin går, blir direkt utskickad ur buren, då ser vi ändå att han sätter sig upp.
Ja.
Men det är otäckt. Alltså det dyker upp några sådana där knockout. Jag tänker till exempel Jimmy Manoa var en sån där man också blev orolig. Jessica Ai från Shevchenko, huvudsparken där var så här, oj, alltså nu, det här kan ha blivit värre än bara en vanlig knockout. Men alltid skönt att se att de ändå sätter sig upp. Och ja, vi får ju se nu hur det blir med Alassane. Det här är hans första liksom, att bli avslutad första gången. Jag tror han hade två stycken förluster som var via domslut.
Och alltså, man kan ju se det så här, det är början på ronden, alla kan bli träffade, det här kan hända. Det är en sån sport liksom. Vi skickar knytnävar och ser vi kroppsdelar på varandra med full kraft. Det kan hända, men frågan är hur han återhämtar sig från det. Hur mycket skada tar det här på psyket, på det mentala, då han har ändå varit en fighter som vågar ge sig in i dueller, och kommer han bli mer gunshy nu, och att det här ligger och spökar i bakhuvudet att säga, oj, jag är inte odödlig.
Nej.
Jag kan också bli släppt liksom, på riktigt, och det får vi se framöver hur det blir.
Ja, men verkligen, jag tänker bara på avsnittet vi gjorde med Niklas Bäckström.
Exakt.
Det är lite det du är och fingrar på här. Det är det här, det mentala är viktigt, och det jag har lyft det många, många gånger. När en person blir knockad som har den här odödliga stilen, Det kan förändras totalt. Vissa fighters blir aldrig sig själva igen. Och Niklas säger, berättar ju själv om det. Om ni inte har hört avsnittet med Niklas Bäckström, scrolla ner flödet och lyssna. För han är väldigt öppen med hur den här knockouten som han råkade ut för i Globen, hur den påverkade honom, hur den fortfarande har satt sina spår i hans psyke. Och han till slut har ju mer eller mindre lagt handskarna på hyllan.
Precis.
Så jag tycker det är en viktig poäng att lyfta här med Abdulrazak Alhassan. Vi får verkligen se vad han är för fighter när han kommer tillbaka. Tilläggas bör också att det finns de som råkar ut för den här typen av knockouter och nästa match fights att de exakt som de gjorde innan. Men det är alltid ett frågetecken och viktigt att ha i bejakan när de väl kliver in i buren igen. Men Chaos Williams, där fanns andra match i organisationen. Mm. Det är ju svårt att säga kanske vem han ska möta. Jag vet inte om det ska bli rankad fighter redan nu, men där tror jag också att mellanviktsrankingen, de vet.
Och han kan ju gå match rätt så snart igen. Ja. Och det tror jag också han kommer göra.
Joaquin Buckley kanske?
Ja.
Som gjorde den där andra superknockouten.
Exakt.
Det hade ju varit intressant. Två stycken med feta knockout highlights.
Och båda är rätt fräscha för att kunna mötas om kanske en månad.
Och båda har bara gått två matcher i UFC. Buckley har ju dock en förlust i UFC.
Matchmaker Paul.
Exakt, exakt. Nej, men den tror jag definitivt. Ja. Och då vill jag bara flika in direkt innan vi går vidare. När jag ändå lyfter Buckley så lyssnade jag på en intervju med James Krause.
Ja.
Tydligen så blir James Buckley har blivit utskickad från ett gänggym.
Aha,
och vissa
då?
Gym vill inte ha med honom att göra.
För att han
går inte in och sparras, han går in och fightas.
Mm, det är en sån där.
Ja. Att han tänker bara på sig själv och han har också James Krause lyfte som James Krause, han bara, det här är det som gör att jag får mindre respekt för honom, är att han kan kalla ut folk som är två viktklasser ner.
Ja.
Tycker att de ska gå upp. Han hade ett argument till någon som James Krause sa, det är ju nu, Joaquin Buckley, de mellanviktare, hade kallat ut en lättviktare och sagt att vi båda har fightats i välter, så varför vill du inte mötas? Och då sa han, jo fast det fortfarande är två viktklasser ner. Och han hade i princip hört av sig till James Krause också och sagt att han ville komma dit, men de hade nekat honom just från vet hur han är. Och då hade väl Buckleys svar varit att jag kan spöa dig och vem som helst i ditt team.
En riktig douche alltså.
Ja, det låter lite så. Jag kände väl att så här, nu är det här är ju bara James Krause information, så vi får ju ta det här som hör sig och att det kommer från en person.
Men om det fact check.
Ja, om det stämmer in på Buckley så känner jag väl lite att jag tappade väl så här. Det här lite
alltså stämmer det, så är det också så här, det är ju kontraproduktivt för sin egna karriär. Det är så här, vaha, till slut kommer du inte ha någon att träna med.
Nej.
Får du sitta där och slå säck och tro att du kommer utvecklas. Det gäller ju också att vara smart och behandla dina träningspartner alltså som träningspartner. Du är där för att bli bättre och de ska bli bättre och vässa varandra, inte gå in och slåss. För förr eller senare kan lika en tungviktare hoppa in och knocka honom. Och så kan de börja så istället.
Känner du igen den här typen? Är det något du har sprungit på själv?
Definitivt, men de brukar inte vara kvar så länge på klubbar.
Nej.
Och det är just att någon som är större då brukar markera. Eller någon som är mer skillad, att säga, men då kör vi då. Och sen så åker de på stor stryk och sen så vill de inte komma tillbaks. Eller så brukar det ske en liten ödmjuks uppläxning där. Att de liksom kommer tillbaka och förstår att okej, det här funkar inte, utan jag får börja ändra min personlighet lite. Men oftast den här karaktären av människor, lite så här mobbarkaraktär liksom. De gör det här mot dem de kan göra det mot, och sen så blir de ofta ihopsatta av tränaren då, för tränaren ser ju ofta sånt här med någon som är mycket mer skillad och kanske viskar lite i den här personens öra att så här, ja, det här är en sån här då. Och sen blir det lite smockor och sen så vill de inte dyka upp igen. Man har sett faktiskt mycket sånt under åren.
Ja, intressant.
Ja.
Intressant. Är det någon du själv har varit tvungen att ta hand om?
Jag var faktiskt nära på att åka själv på den där första gången när jag hade dykt upp på klubben jag tävlade för VBC. För första sparringen där, alltså, fick jag sparras med en tjej. Och hon gick rakt in i en rak höger och det var inte alls med mening. Liksom, att, och hon fick ju en sån här flash knockout och tränaren bara, här slår vi inte tjejer. Och jag bara, men nej! Och du vet, jag bara, nej, nu tror alla att jag är den här typen som kommer hit och bara vill sparras med brudar och köra hårt liksom. Men jag kände ju henne sedan innan, så hon förstod ju. Och sen fick man ju ändå, det vart ju ändå lite att alla var så, okej, vad är det här för ny kille liksom? Så man fick ju, säger man, earna sina stripes. Men annars har man ju oftast varit, jag har inte varit en större viktklassmässigt, så oftast är det ju någon lite större köttigare som får ta hand om dem där. Men det har varit många sådana. Många tuffa grabbar som ska ner och fightas på kampsportsklubbar och...
Ja. Men jag kan verkligen tänka mig det. Jag vet att
men
jag...
oftast blir det ju liksom att det blir krig bara, att man, ja. Då blir det liksom match i princip och så får någon gå emellan. Och sen så vet man att okej, den här personen är sån, och nästa gång man paras ihop, då vet man att okej, nu är det 100% liksom. Försöker man knocka varandra.
Ja, för jag vet när jag jobbade med, vi gjorde när jag jobbade för en annan MMA-site för många år sedan, så gjorde de en så här, ja, med talanggrej, typ letade efter fighters, och då var det ju lite lätt sparring, och då var det en snubbe som hela tiden blev tillsagd.
Ja.
Att så här, okej, det är sänk lätt, tempot, det är lätt, sänk och konstant. Jag kunde själv känna så här, vad är det han inte fattar? För han hela tiden började vrida upp tempot i sparringen, men folk har ingen självkontroll, verkar.
Nej, och, men det är ju så i sparring också, så här, man börjar ju på en jämn nivå, märker man att den andra kör hårdare, då kör du också hårdare. Mm. Och till slut blir det ju att man bara steppar upp, och då blir det ett slagsmål till slut. Och då brukar det vara att folk får hoppa in emellan liksom. Det är mycket, ser man, prestige och karaktär på spel så. Men oftast den typen, jag märker man att den personen gör det med alla. För ibland kan det ju vara liksom att två personer har någonting agg, eller det är något som ligger och gro liksom, att alltid när de två kör tillsammans så blir det så. Men är det en person som har den tendensen att göra det mot alla, då måste man också få stopp på det. För då är det en som förstör stämningen och förstör utvecklingen på klubben liksom. Mm. Då är det old school, det är det som funkar. Får antingen träna spö på dem eller the big guy.
Ja, det är som när Kalle fått hand om Fäddy.
Exakt. Precis.
Nej, men 15 viktklasser upp.
Precis. Nej, men det vad säger man? Det är självsanering, och det är så det funkar.
Ja. Nej, men det kan jag verkligen tänka mig. Det är tråkigt att höra om Buckley när han ändå får så mycket hype. Definitivt. På den vänster, och sen blir det så här, okej, fast han är bara en gymdusch liksom.
Och lite... förr eller senare kommer han behöva vara på ett liksom, ska han fortsätta vara UFC och möta bättre och bättre folk, så kommer han behöva vara på ett team där de är många proffsfighters och alla är på högsta divisionen och alla tränar för att bli bra tillsammans, inte att skada varandra, eller, för då kommer det också bli tråkigt för honom. Då kommer ju han vara bannad från allt och allas gym, och då kommer ju hans karriär gå till helvete liksom.
För det var det jag kom på nu, James Krause, det var det som var hans kommentar, att han sa det, att här är vi ett team, man kommer inte bara hit och sparras, utan man är med eller så är man inte med. Utan du kommer inte bara in för sparring och sen drar härifrån, utan du tillhör teamet. Och det var det som var hans grej från början, då, att han hade vid nekon och där. Men sen sa han att han har hört de här grejerna, och att han, Buckley, har blivit utskickad från väldigt många gym just för att det har blivit de här slagsmålen på gymmet. Och,
nej, han måste, säger man, anger management.
Ja, men lite. Vi får se.
Samtidigt så avslöjar ju sig själv här lite också för framtida motståndare, att han är en väldigt emotionell kille och att han kommer vara väldigt emotionell, och sen kan ju någon använda det emot honom.
Ja.
För man vet att han liksom går 100 direkt. Och då finns det ju, säger man, setups för det också.
Ja, det finns ju en Chaos Williams där.
Exakt.
Och slänger in det. Vi får se, fan, det hade varit riktigt kul om det är den matchningen som blir av. När vi ändå är inne på mellanvikt, så slänger vi in lite mer så här nyheter.
Ja.
Uriah Hall möter Chris Weidman.
Ja, jag vet inte om det var januari eller februari.
Alltså, intressant match.
Ja, alltså Weidman, jag vet inte, alltså jag tror han kommer bli släppt i den här matchen också faktiskt. Det är,
jag tror det med.
Jag tror han är lite delusional här han vill höra och synas överallt, och nu får han möta Uriah Hall. Jag var inte så impad efter den här senaste matchen med Uriah Hall liksom, när han mötte en gammal Anderson Silva. Så jag tror att det är en bra match mellan två, ska vi säga, gamla, som har varit någonting en gång i tiden, men just nu så är de äldre och tappat kanske samma sting. Så det är en bra old timer match. Men jag ser, jag vet inte, alltså jag tänker mest på Widemans haka, och jag tror att Uriah vet det också, därför han kanske signade på pappret, att det är ett namn med glashaka och saker kan ske då.
Alltså, det känns som en sån given match för mig att det borde vara Uriah Hall,
men
han är otroligt gunshy. Det är det som är så konstigt. Och det är ingen hemlighet. Det här är något som alla har lyft många. Uriah Hall är en av de farligaste personerna i UFC. Men han gillar inte att spöa folk. Och då blir ett problem. Jag tror att Uriah Hall hade kunnat tagit ett bälte om han hade varit en killer. Alltså.
Ja.
För tittar vi hur han var i tough. Alltså, knockarna han har gjort, det är obehagliga knockouter. Alltså, det är verkligen skrämmande grejer som Uriah Hall kan skicka. Men han har också varit väldigt öppen med att han gillar inte att slå vissa människor. Och han gillar egentligen inte att slå folk alls. Vilket är det mest kontraproduktiva du kan besitta om du ska vara en prisfighter. Alltså en prisfighter. Det är galet. Men jag anser väl också att Chris Weidman är ju verkligen bara en skugga av sitt forna jag. Och jag kan tycka att, nu lyfter ju folk lite det, jag vet att Leon Edwards några har sagt det, att kanske hype runt Khamzat. Det återstår att se, men en kille som verkligen var byggd på hype, i min mening, det är Chris Weidman.
Ja, alltså jag tänker så här, han var champ. Och på vägen upp till att bli champ så gjorde han ju ändå lite flash knockar mot Mark Mung, och så han var en jättebra grappler också. Och det får man inte glömma, att Weidman är ju en jättebra brottare och just grappler, han kan bra ut, så han är ju skolad av Matt Serra, Hanzo Gracie liksom, och, men sen har han försökt vara mera boxer efter det, och då har det inte gått så bra. Så jag undrar här, är han smart så försöker han i alla fall, hur säger vi, låtsas att han ska göra en stående fight av det här för att sen ta ner Uriah Hall på backen där han har övertaget över Uriah Hall. Men Chris Weidman är Chris Weidman, och man vet aldrig vad han hittar på. Kanske gör en snurrspark igen. Och you never know.
Vilken match var det?
Det var mot, vad heter modellen? Modellen som bara blivit släppt senaste tiden.
Alan Jobin, eller?
Nej, som kör med DC och alla. Nu glömmer jag bort. Luke Rockhold.
Ja, just det. Det blev ju en meme det där. I don't always do spinning backkicks, but when I do. Och så, jag hade glömt bort den där.
Ja, men det är det jag menar. Det är så här, han är jättebra grappler. Stick to it. Ja. För det finns folk som är bättre på de andra disciplinerna. Men Chris Weidman har alltid gjort vad han har alltid velat. Så. Ja. Det är hans, hur säger vi, hans börda att bära efter.
Det är en speciell man, jag håller med dig om delusional, total förvirring hos Weidman till och från, och hans självbild är väldigt, den är speciell.
Oh.
Det är väldigt, väldigt speciellt när man hör honom i intervjuer om hur han, jag kan förstå viljan att få de här sakerna, att få tillbaka bältet, att vara den fighten han en gång var. Samtidigt när en person sitter med, vad är det, nästan 5 raka förluster, kommer tillbaka och gör en skitmatch och vinner på det, och fortfarande sitter med någon sorts självsäkerhet att nej, men jag är fortfarande den kaliben. Ja. Det är så här, bro, alltså säg att du vill, men du kanske ska vara ärlig med att du ska ta dig tillbaka först.
Alltså, det är så här. Alltså jag var ju Chris Wildman fan fram tills Anderson Silva-matchen, när han började heja. Alltså som att han hade gjort det, och han började berätta att han hade blockat med flit, med knät, och det är just det som är den här, liksom att så här, och då tappade jag väldigt mycket av liksom min respekt för den. Att så här, för innan tyckte jag, jag har liksom alltid varit fan av Ray Long och Matt Serra, de killarna därifrån, så här, hårda New Yorkers och pratar rätt häftigt och liksom, de är alltid down to scrap. Och jag vet att de hade någon, vad heter han, Luke Kumo, som vann tuffer, och liksom, jag har alltid gillat den klicken. Och så liksom, men här är deras nya häst här, och Chris Weidman, och han blev liksom, skulle gå om bältet, och så händer det där, och han liksom går runt och bara woo, yes. Och så tänkte jag, okej, visst det kan vara en reaktion att du har vunnit, men sen efter när du liksom, istället för att säga men det var en freak accident ibland rematch, jag bara nej, men det var med flyt, jag blockade, jag har övat på den här blocken hela tiden, då var det så här, men really.
Nej, jag har aldrig varit ett Chris Weidman-fan, så jag vill kontrasten där till dig. Det har alltid varit någonting som jag har känt att jag inte riktigt har gillat med honom. Alltså, jag har egentligen inte haft något emot honom.
Nej.
Jag har bara känt att det är någonting stämmer inte med honom. Det är någonting med den här hypen som jag inte får, jag får inte ihop den. Men sen vill jag tillägga, och jag irriterar mig skitmycket på det som du nämnde, med den här blocken och snacket han har gjort. Han är nog en av få som jag har sett faktiskt firar den här vinsten.
Och som jag sa, alltså reaktionen i buren kan jag inte hålla emot honom, för det är kanske så här, jag är champ nu.
Ja.
Det kan vara känslan som tröver, men efteråt så borde jag ha lite IQ och så här, men vet du vad, det här var en freakish accident. Sånt här händer i sporten, det har hänt flera gånger innan.
Ja.
Du kan inte ta cred för det som att du gjorde det med flit. Att så, men det var mitt, liksom, jag gjorde det här, jag blockade, jag har övat på den här blocken med knät mot smalbenet, och då vet jag att smalbenet går av på mitten, så jag var beredd och bara damn.
Ja, det är en speciell man.
Exakt, och just också att du skattar dig lycklig över att någon annan har skadat sig, och nu är det inte vem som är häst heller, utan en legend som Anderson Silva, att du liksom så här, okej, vart är respekten?
Jo, men då är det ju en sån skada också som gör att vissa aldrig kommer tillbaka.
Precis.
För benet, när det går av på det sättet, det finns ingen garanti att du kan dansa igen.
Exakt. Och det har vi sett flera exempel på också. Ja.
Och det är det som gör den här firandet på något sätt lite. Jag vet att jag lackade på Aya Quinta en gång också vid tillfällen när han hade, det var Adesanya mot Anderson Silva, och då ska jag, I stil med "It's amazing my teammate finished this guy twice." Ja. Men vadå finish this guy twice?
Jag säger det, de har första tappat det där på Longo och, ja, och Sarah liksom. Det är, jag gillar den eran som var tidigt 2000-tal, ja, när de hade Drago och alla de här karaktärerna, ja, där. Det var roligt, men sen så tappade de det lite.
Den har ju cirkulerat nu. Det var, aha, ju något så här, ja, x antal år sedan den matchen hände mellan Pete Sell och Drago.
Okej, okay, ja.
Den här kontringen. Ja. När Pete,
ja, Pete Sell är Drago.
Som är Drago. Vad heter den andra killen?
Hands of Stone, Smith, tror jag.
Någonting. Ah. Han åker på det här jädra kroppslaget då, så verkligen går ner och så springer Drago in och blir prickad och bara toksover.
Undrar om det där stör han än idag när han läggs. Tänk om jag bara hade väntat lite.
Det är en av de galnaste vändningarna i en match jag har sett. Den är otrolig. Gå in på UFCs Insta, för jag får med att den här cirkulerade om det var den här veckan eller förra veckan. Och då kan man se just det här avslutet, vilket det är. Det är grymt.
Nej, det är som de säger, for the ages, en klassiker liksom.
Wow, den vändningen borde bli en Hall of Famer. Den är tung.
Faktiskt.
Okej, Felder kliv in på 5 dagars varsel. Han höll på att göra sig, för nu vet vi mycket mer. Paul Felder höll på att göra sig redo för ett triathlon. Därav känner han att han kunde ta en 5-rondare. Efter matchen säger han att han har inte gått in på ett MMA-gym på 4 månader. Ja. Vad tycker du om hans prestation under de här 5 ronderna?
Jag tycker det var jättebra. 5 ronder mot en kille som har legat i camp hela tiden. Det spelar ingen roll om att de har bytt motståndare. Utan det är liksom en kille som har varit förberedd på att gå in och fightas i flera veckor, månader. Och att han går in liksom, som du säger, inte varit och tränat kampsport, men ändå levererar en match och är nära också. Liksom, inte så att det blev att han var överkörd i matchen. Mm. Han blev överkörd i brottningsmomentum, och det tror jag att det är det han inte har tränat på. Hade han tränat mer på att ta sig upp, jobba mer att takedown defense, så hade det kanske sett bättre ut. Men jag tycker han ska ha en eloge för att göra det här på, hur många dagar? 5 dagar?
5.
5 dagar liksom, göra en sån här prestation och ändå gå tiden ut och liksom ha ett krig mot Dos Anjos.
Ja.
Och det är en stor eloge, verkligen. Och då börjar man tänka, Dos Anjos, vad händer? En kille med 5 dagars varsel som inte varit på en kampsportsklubb på flera månader. Du ska egentligen bara kunna ta ner och submitta den här killen eller slå ut. Men det visar också Paul Felders potential och vilja att liksom fortsätta fightas och att han är en jobbig motståndare.
Verkligen, jag är imponerad över hans prestation, och det känns, fokus låg nog lite mer på Paul Felder, även från oss som kommenterade, kunde jag känna när vi pratade om det, för det var han som hade oddsen emot sig på ett sätt. Men jag tycker ändå att Dos Anjos, det var Dos Anjos match, det var ingen tvekan för mig när domslutet
han var mer allround liksom i matchen, gjorde mer MMA utav det.
Han hade kontrolltiden i princip i varenda rond. Det var väl en rond tror jag han förlorade. Jag tror det var en rond av de här 5 som han förlorade. Däremot måste jag ju säga att jag blev ju högst förvånad när det lästes upp som en split att Paul Felder överhuvudtaget skulle ha vunnit i en domares ögon. Vad var din tanke om det? För det här har ju blivit lite kritik, och med all rätt tycker jag.
Jag kan tänka mig att de tänker att men han var ändå alltså aktiv i strikingen, men jag tycker ändå att markarbetet och takedown så ska ju vara tydliga för en domare. Att säga, okej, men det är det, liksom du säger, kontrolltiden, vem har kontrollerat matchen då? Okej, det börjar stående, han får in lite sparkar, han får inte lite slag, men sen så ändrar matchbilden när Dos Anjos trycker upp han mot buren, tar ner honom och egentligen ligger på honom tills varje rond var slut. Men det är UFC-domarna.
Det kändes ju som att Paul Felder hade en jävligt bra polare som satt och dömde.
Exakt, that's buddy.
Och det är det folk har sagt. Jag vet att Mange sa det med i kommentaren. Han bara, oj, ja, det verkar ju som att de polare till Paul Felder har suttit där. Nej, men det blir tråkigt när det händer. För mig är det ju ett enhälligt domslut. Det finns inget delat överhuvudtaget. Jag kan hålla med om din, jag tänkte precis det argumentet du drog upp. Den tanken har jag tänkt själv, men den höll ändå, den bär det, inte i mål.
Nej.
Och ska man döma, ja, nej, för mig var det ju solklart att det var Dos Anjos vinst. Vad tycker du om Dos Anjos nu då? Han hade ju vunnit 1 av sina senaste 5 inför den här och klev in med 2 stycken förluster i ryggen, och nu vann han.
Alltså han vann.
Får jag bara se in och du svarar? Yes. Han hade aldrig vunnit mot Makhachev. Det är min spontana känsla.
Jag håller med dig, det har han aldrig gjort. Alltså här höll han en jämn nivå hela tiden. Det var en klassisk Dos Anjos liksom. Han kör bra på, bra stående, har sin brottning mot buren och lyckas oftast få ner folk, ligger på topp. Men det var också mot, som vi sa, en Paul Felder, en striker som inte ens har övat takedown defense eller mark fighting på 4 månader, utan bara liksom fokuserat på cardio och kondition. Så jag är inte impad av Dos Anjos. Jag är imponerad, eller säkert vill säga, Han är ju en allround fighter. Han är jättebra på alla moment, men jag tror inte det här kommer räcka för honom att bli champion, långt ifrån. Utan blir motståndet bättre så kommer inte det här hålla.
Nej.
Utan det är, han är den han är, och han visade upp hela sitt register, men det kommer inte hålla mot folk som kommer kunna ta sig upp, kommer kunna svara mot hans brottning och kunna svara stående mot den. Då kommer det bli lite jobbigare för honom, och då har vi ju sett nu som de senaste matcherna att då liksom är det något i han som när han inte har momentum i matchen så börjar han brytas ner lite mentalt.
Ja, jag kan inte annat än att hålla med i det. Paul Felder får vi se vad han gör, om det blir
han är ju taggad här på han sa ju det, han vill inte lägga av utan han vill fortsätta. Jag skulle jättegärna vilja se han med ett helt camp, ett riktigt fight camp, och för han är ändå en farlig motståndare egentligen för vem som helst.
Jag vet inte om du såg intervjun efter med Paul Felder. Han hade hårda ord mot dem som inte klarar vikt, vilket jag gillade.
Ja, vad sa han? Berätta.
Nej, men han gick ut hårt och sa det att han sa det, jag hade jättetufft under min viktnedgång. Han bara, men jag såg fan till att klara vikten. Ja. Och det är alla fighters uppgift att klara 100%. Vikten. Du ska inte alltså klara den, helt enkelt. Han bara, ni måste klara det. Det här är vårt jobb. Det var jättebra. Jag tycker det var starkt. Det är många som har schabblat med vikt. Alltså Makachevs teammates schabblade ju med vikten, Zubaira Tukagov, och det var ju lite det också som Israel Adesanya var jävligt sned över efter att han hade vunnit sin match mot Paulo Costa. Att liksom, man måste ta mer procent. Det måste vara mer pengar som försvinner så att de här det ska svida.
Exakt, och det håller jag med om 100%. Det är så här, du har signat den där pappret. Det står vilken vikt du ska väga in i. Du har din 1 pound allowance. That's it. Var professionell liksom. Det är ditt jobb. Allt det här andra, det är som du säger, det är för att procenten är för liten och folk kan bara säga, men vet du vad, jag har övertag om jag slipper draina mig så mycket. Okej, jag kan ge han 20%, det är okej. Men jag kan ändå vinna matchen, så då blir min bonus väger ut ändå liksom. Så jag tror det är de där folk har börjat liksom hitta sina kryphål och loopholes i det här, som att jag får ett övertag i matchen och jag slipper vara lika trött. Och då är det oftast de som kanske inte ens ska fightas i den viktklassen, om de känner att så här, jag klarar inte gå ner till den här vikten. Då kanske det är dags att bygga på sig lite mer massa och köra en viktklass över. Men jag tror att det är det som har blivit, att man börjar liksom hitta kryphål och genvägar till en enklare vinst istället. Och det är som de säger, att de räknar ju in sin vinstbonus då och tänker, men jag kan ge bort lite cash för att ligga några kilo över, absolut. Alla dagar i veckan om jag vinner, då kan jag ha större chans att vinna. Och så vinner de, så tänker de att men det här får inte, jag får ge bort lite pengar bara.
Ja, men för det blir ju skevt alltså, om du blir av med 20% på din show money. För de som inte vet, nu gör jag en väldigt försimplad matematik, men om du kommer dit så får du 1 krona för att komma dit, och om du vinner får du 1 krona till. Du får alltså samma vinst, samma pengar vid vinst och förlust, med undantag för vissa mästare eller championshipsmatcher eller huvudmatcher, de signar för en summa bara. Men min tanke här då är att om du har den här att du får hälften för att komma dit och andra halvan vid vinst, då tycker jag att du ska förlora 100% av din show money och sen i sådana fall 30 eller någonting mer procent på dina vinstpengar, för då gör det ont.
Ja, ja.
Då tror jag att folk kommer verkligen se till att klara vikten, för du vill inte gå ut därifrån med att ha vunnit liksom 25 öre på en match.
Nej, och det är också så här, din motståndare har ju det minst lika jobbigt för att gå ner i vikt. Och varför ska då den personen behöva plåga sig för att klara vikten? Och sen gör inte du det. Och jag tror att folk tänker sig ju, som jag sa, de tänker att vinner jag den här matchen så nästa match får jag mer betalt, och du har ändå vunnit den här, det spelar ingen roll att jag klarar vikten. Får jag ändå mer pengar nästa match? För det är något måste ske. För det har blivit mer och mer, tycker jag. Och jag tror att folk tar in det i sin kalkyl och beräkning nu. Att men det är okej, jag kan ligga 1 kilo. Det sista kilot, sista 2 kilorna som är väldigt, väldigt jobbiga att gå ner. Jag struntar i det. Så ger lite stålar, men så är jag ändå pigg och fräsch på matchdagen. Och det är ett problem. I alla fall eftersom MMA nu blir en större och mer rumsren sport, som fler och fler börjar följa. Då finns det inte utrymme för såna här små sneaky fusk. Liksom, utan då ska det också bestraffas mer liksom på riktigt, på ett annat sätt. Så.
Ja. Sköt vikten.
Yes.
Det är det enda vi säger. Sköt er vikt. Vi ska blicka framåt. För nu på lördag är det UFC 255. Två stycken titlar står på spel. Huvudmatchen är Deveson Figueiredo mot Alex Perez. Cody Garbrandt skulle egentligen mött Figueiredo. Han kan inte, och då har Alex Perez hoppat in. Sen har vi Valentina Shevchenko som försvarar titeln mot Jennifer Maya. Jag tycker däremot att vi börjar med Tim Means och Mike Perry. Jag hörde någonting om att Mike Perry skulle behöva gå ner, vad var det, 25 pounds va? Cirka 12-13 kilo. Och det är väl ja, i princip 2 veckor ifrån match. Tror att han klarar vikten? När vi ändå har pratat vikt här innan.
Alltså, jag vet inte. Frågan om det där bara är en internet rumor som går runt, eller om det stämmer.
Han satt alltså på en video och käkade burgar och käkade.
Ja, det är så.
Ja.
Men han är ju lite sjuk i huvudet, så jag tror ändå han klarar vikten faktiskt. Att han typ svälte sig sista veckan. Men jag tror att den här matchen, det, han kunde inte få en jobbig motståndare än, vad heter han?
Bird.
Tim Means, som är verkligen en mine.
The Dirty Bird.
Exakt, och om man har sett mycket. Nu har han, han har inte gått match på ett tag va?
Jo, vänta. Eller? Jag kan bara slänga in att han har 30 vinster, 12 förluster, en oavgjord och en no contest. Han är 19 knockouter.
Yes.
Han gick match, visst. Han gick i augusti.
Okay.
Mot Lariano Stropoli. Han gör sin tredje match för i år, Tim. Jag tror bara att han har gått på underkorten. Jag tror att det kan vara det som har gjort det.
Nej, men han är, alltså har man koll på han, han är en komplett striker, komplett MMA-fighter, elak striker, riktigt elak striker, lång räckvidd, långa knän, elaka armbågar, och verkligen är där för att göra skada. Och som vi vet, Perry är ju mer slugger, mer vild. Jag tror att Tim Means kommer kunna läsa av honom ganska lätt och hitta avslut liksom i form av knän och armbågar i den här matchen faktiskt. Det blir ingen Mike Perry night här.
Spännande match. Alltså Tim Means, som du säger, det är en jobbig kille.
Väldigt jobbig kille. Han för mig här, något om inte mitt minne sviker, med att han är väldigt, vad säger man? Han är expert på att skapa cuts på folk. Och mycket ärrvävnad som Mike Perry har också, så tror jag att han kommer öppna upp rätt mycket sår i ansiktet på honom. Och att han är väldigt, alltså, elak när han fightas stående. Väldigt, väldigt elak. Utan teknikerna är där för skada. Mer för skada än liksom fighting. Lite mera våld. Och Mike Perry kanske går igång på det, men Mike Perrys game är rätt lättläst för någon sån rutinerad som Tim Means.
Det har varit mycket drama runt Mike Perry.
Ja.
Senaste tiden, dels om att han spöade upp någon snubbe utanför någon restaurang. Exakt. För någon månad sedan. Nu har hans före detta fru gått ut med att han har misshandlat henne rätt rejält. Så det är frågan, var är Mike Perry egentligen mentalt? Det här verkar vara en otroligt labil människa.
Och det har han varit sedan dag ett liksom. Han har ju, alltså, det är ingen nytt att killen har haft ett stökigt liv innan han blev fighter, och oftast fortsätter ju det livet. Det är inte så att allt ändras för att du har en match helt plötsligt, utan han som person måste ju göra någonting för förändring. För annars kan det här bli en sån här karriär som man ser liksom att allt runt omkring gör att du inte kan nå din potential. Och han har ju väldigt speciell karaktär och är också väldigt rolig. Liksom, och har en showmanship som många saknar också. Men han måste få bukt med allt runt omkring, och det är väl hans personliga issues som måste liksom lösas på ett eller annat sätt om han vill vara långlivad i sporten.
Ja, nej, men verkligen.
Och sen blir det också att ingen vill ju förknippas med han också, för att det är mycket drama och folk blir ju så här, men jag kan inte vara i ditt team. Och det är mycket sånt, tyvärr.
Ja, det är tråkigt, för han är ju en underhållande person när han väl är där inne i buren.
Exakt.
Och sen dyker alla de här grejerna. Lite som med Joaquin Buckley, så blir det en sur eftersmak.
De kan träna ihop.
Ja, verkligen. De kan starta ett eget team. Exakt. Där de två. Vi hoppar på den första av två titelmatcher. Valentina Shevchenko, i min mening, ser ju mer eller mindre ostoppbar ut. Den enda hon har haft någon form av lite problem med, det är ju Amanda Nunes. Annars har det inte varit någonting som har sett speciellt komplext ut för henne. Hon har idag 19 vinster, 6 knockouter, 7 submission vinster. Förlorat 3 gånger, 2 via domslut, 1 via TKO. Mm. Amanda Nunes är den enda som har besegrat henne under hennes UFC-karriär. Och det ena är då ett enhälligt domslut till Nunes väg, det andra är delat. I en av matcherna känner jag väl att det finns verkligen ett case för att Shevchenko verkligen vann det. Men ja, hon gjorde inte det. Nu har hon i alla fall radat upp 1, 2, 3, 4, 5 stycken vinster på rad. Och där har vi då 3 stycken avslut. Och nu är det dags för Jennifer Maya.
Ja, och det känns som att det är, de har slut på motståndare till Cheva. Så det är så här, Maya hade ju, hon är ju vinst senast, men innan dess hade hon en förlust
mot Kate Lynch och Kagan, och tillägga yes. också, som åkte på duktigt med däng av Shevchenko.
Exakt, så det jag menar, det känns ju som att de måste ha, hon vill ha match, de bara okej, men nu har jag gått igenom allt och alla, provar den här nya motståndare hela tiden. Och alltså, jag behöver inte säga, Valentina kommer inte hem den här på knockout, tror jag till och med.
Ja. Jag håller med, det är en väldigt enkel summering av den här matchen. Jag blir jättechockad ifall Jennifer Maya vinner den här matchen. Alltså, det finns alltid en procent chans att hon kan vinna.
Det är Matt Serra-procenten där. Exakt. Den finns alltid.
Ja, och om ingen vet vad det är, då så är det när Matt Serra vann mot GSP. Och det kan ni youtuba, kära vänner, yes. om ni inte har sett det. Nej, men jag håller med. Det känns mer som att om Valentina Shevchenko förlorar den här matchen, då är det för att hon totalt ser förbi sin motståndare. Alltså totalt. Då kan hon torska den. Jag ser inte att Valentina är en person som ser förbi sin motståndare. Hon vill bygga sitt arv just nu. Hon kommer vilja köra över de här tjejerna. Och jag tror att hon kommer göra det även nu.
Och hon vill ju själv ha en match mot Nunes så småningom. Jag tycker att hon själv vill det, säger mycket om henne också. Mm. Alltså så här, du vet vad som händer de senaste matcherna, men ändå, det är där utmaningen finns. Det är där hon vill liksom känna att så, och det är ju det, nu är det press. Det här är farligt och det här känns bara som att det är matcher för att beta av matcher, liksom hålla sig aktiv.
För jag tror lite där med Nunes, så här nog känt att anledningen som har gjort att Valentina torskar dem, det är att hon har, alltså hon har haft fingret på avtryckaren men inte riktigt skjutit. Nej. Det har varit en vänt, de har väntat på varandra
respekt,
lite.
Det finns respekt för varandra.
På tok för mycket. Och det har varit långa väntetider där det inte riktigt har hänt något. Och det är Valentinas game. Hon är väldigt kontringsbaserad i sin fighting. Amanda Nunes vet det och hon kommer inte gå på, men då måste man på något sätt också hitta det här sättet att gå på. Och eftersom att det har varit väldigt jämna matcher, det har varit delade och i vissa instanser så har till och med vi fans då tyckt något annat, så tror jag att hade hon vågat vrida upp lite i de här matcherna, då tror jag faktiskt att hon hade stått som segrare. Hon hade lika gärna kunnat stått som segrare i båda.
Ja.
Verkligen i båda, för det var ingen som egentligen hade det här, oh, wow, nu är det total dominans från Nunes, nu är det från Shevchenko. Ja. Nej. Det har varit jämnt. Sen har man känt att min vägskål tippar nog över lite till Shevchenko. Eller Nunes.
Ja.
Det är åskådarens ögon helt enkelt. Det var ju en lång och intensiv summering av den här matchen. Vi hoppar upp till titelmatchen mellan Davison Figueiredo och Alex Perez. Som jag nämnde innan då, så var det Garbrandt som skulle kliva ner en viktklass. Nu är det istället Alex Perez som får möjligheten. Han har 24 vinster, 5 knockouter, 7 sub. Han har 5 förluster. En via TKO, 3 via submission. Och han har just nu 3 stycken vinster i ryggen. Och hör här, den 30 november 2018. Det här är den senaste personen att vinna mot Alex Perez. Det är Josef Benavides.
Yay.
Med 4-19 i den första ronden. Vilka är Davison Figueiredos 2 senaste motståndare? Jo, det är samma person, Josef Benavides, som blev slaktad i båda yes. matcherna. Men då kan jag väl slänga in då att Alex Perez har vunnit mot Mark De La Rosa via domslut. Han har vunnit mot Jordan Espinosa, armtriangel i första. Senast Jussier Formiga via leg kicks i första ronden. Men har han vad som krävs för att ta sig an den brutale Davison Diaco Deus da Guerra, som har 19 vinster, 9 knockouter, 7 submission vinster och på hela en förlust i hela sin MMA-karriär. Exakt. Via domslut. Och det var, hör och häpna, Jussier Formiga.
Exakt.
Där har vi det.
MMA-matte.
Jag ska, innan du går in bara, ska yes. se. Han har just nu 4 vinster på rad. Alexandre Pantoja, som han vann via domslut. Tim Elliott, submission i första. Josef Benavides, rond 2. Och sen Josef Benavides, rond 1.
Ja. Jag säger nej. Han har inte en chans mot vårat beast här, Figueiredo. Nej, Perez kommer få en lite uppvaknande här, tror jag, och se vad är för, säger vi. Alltså, jag tycker Figueiredo är så pass bra och elak, och hans utvecklingskurva är liksom, det är, han är där för att förgöra, to destroy liksom. Exakt, och man ser det i hans blick, i hans liksom, hur han bara stakar folk och väntar på rätt tillfälle och gör dem illa. Och Perez kommer skjuta här, tror jag, alltså, för livet för att försöka göra det till en brottningsmatch, grapplingmatch, och jag tror att det inte heller kommer funka särskilt bra, utan jag tror att vi kommer få se en TKO här i tidiga ronder.
Ja.
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 Det är så. Det finns som sagt återigen inte så mycket att säga. Det här är, alltså det här kan bli skrällarnas afton. Eller det kan det söndag morgon bli, men... ifall Maya lyckas göra något och sen Alex ja. Press. Då är det helt plötsligt UFC skräll 255. Aha. Skrällarnas kväll. Jag har jättesvårt att se de här matcherna gå åt något annat håll än att mästarna behåller sina titlar. Så det är verkligen skräll time alltså.
Det är väl att, hur säger vi, utmaningen är inte så pass giftig. Nej. Att vi säger så här, men här kan, här är någon som verkligen kan sätta emot, utan de här champsen har varit så pass överlägsna att det krävs någon annan individ för att kunna utmana dem. Ja. Men det är MMA, alla kan ju träffa med ett slag. Som vi sa, Matt Serra-effekten finns alltid där. Ja. The glitch. Jag tycker det är värt att nämna två namn på det här kortet som kan vara värda att kolla in. Det är ju våran gamla krigarhäst Mauricio Shogun Hua som går match här.
Paul Craig.
Rematch till och med. Det vart väl en draw sist.
Var det så?
De möttes. Och det här blir ju, ja, det beror ju helt och hållet på vilken Mauricio Hua som dyker upp här. Men Shogun är legend och jag vet inte varför han fortsätter fightas. Det är väl
money.
Money, eller att han behöver det här för att må bra liksom, och i sitt liv. Att det är det här han har gjort hela livet, speciellt som han har gjort det sedan han var typ, han har ju sett så här klipp på när han var typ 15 och står i någons villa. Och de har liksom fullt vev och folk runt omkring i Brasilien liksom. Så det, den här killen gillar där han är fostrad med det här, och jag tror att det är tomrum om man inte gör det. Och sen har vi ju våran danske danske vän Nicholas Sharpshooter Dalby, fast han har ett nytt nickname nu också, eller hur?
Lokomotivo.
Just det, Lokomotivo, som går match.
Det var precis den jag skulle gå in på. Jag har hans motståndare här, Daniel Rodriguez, som kliver in med 13 vinster, en förlust, och den kommer via domslut. På hans vinster har han 7 knockouter, 4 sub, 2 domslut, och har just nu...
Ja, nu är en...
Uff, 9 stycken vinster på rad. Dels Tim Means har han en submission mot, och senast mötte han Dwight Grant, avslutade honom i första ronden. Alltså, det här är en tuff match för mig.
Jättetuff.
För Dalby.
Jättetuff. Och ja, alltså, jag tror inte att han är
favorit.
Nej, utan har man en 9 match i win streak här, så får vi se om han fortfarande har momentumet här, Rodriguez, och kör över Dalby som också har varit så lite ojämn till och från.
Torskade mot Jesse Ronson sist, och det var 25 juli i första ronden, så åkte han på en rear naked choke endast 2.48 i den första ronden. Så det är lite motgång här för Dalby. Hans vinst mot Alex Oliveira, domslut. Det vet jag att det var väldigt många, nu när vi ändå har varit inne i det här med vad fansen tycker kontra vad domarna tycker, så är det ganska många som tycker att det egentligen var Oliveiras vinst. Så det beror på hur man ser det. Jag har svårt att se att Dalby är favorit i den här matchen, och jag skulle nog säga att det är en uppförsbacke för Lokomotivet här.
100%, jag håller med dig där. Det är en svår match för en, väldigt svår, men vad säger vi? Vinner han här, så kan vi säga att han är tillbaka on track i alla fall, och etablerar sin plats i UFC. Men förlorar han här, så blir det liksom svårt att försöka klättra upp i ranking och försöka det här drömmen om att någon dag bli champ. Utan då ska du kunna vinna med Daniel Rodriguez här.
Ja, det är en intressant gala vi har framför oss, och där har vi det. Och med det sagt så kommer vi då att sända prelims, och jag vill få det till att vi börjar sändningen från och med 02 nu på lördag, så då kan man kolla in Dalbys match. Och sen till nästa vecka så kommer vi kunna diskutera lite mer Superior Challenge, kunna gå in på de bitarna och även prata den galan som kommer att vara. Jag tror att vi lyfte allting i förra med de senaste nyheterna. Är det någon ny matchning som har kommit som du har dragit öronen åt dig lite mer här?
Inget som jag riktigt har snappat upp att det ska vara något nytt som inte jag har vetat om innan.
Nej.
Men jag tror det är kul ändå att galan ändå kommer att genomföras, och att säger vi, Babak och Superior Challenge-teamet har tagit liksom de restriktioner och ändrat på saker och ting så att det kan fortföljas. Så det kommer bli en intressant upplevelse. Jag kommer ju vara där också och se liksom hur allt funkar. Men Inget nytt under solen angående galan, förutom att vi håller tummarna här att inget annat kommer emellan.
Ja, då har ju restriktionerna har ju förändrats väldigt snabbt just nu, och det kommer nya restriktioner hela tiden. Vi har nått vår ände. Vi är klara med samtalet för den här dagen. Och jag vill tillägga igen, jag får ibland lite frågor. Just nu så är det lite luddigt när avsnitten kommer att släppas. Jag vill bara lägga det en gång till. Det kommer alltid att komma ett avsnitt under varje vecka. Ni behöver inte oroa er. Men just nu har vi lite problem att spika en 100% säkrad dag. Men avsnitt kommer. Så håll ut bara. Håll bara ut. Och vi avslutar såklart med att tacka alla som har joinat Patreon. Vi har fått nya Patreons i veckan. Ni är verkligen bäst. Och så fort allting är mer stabilt så kommer vi producera exklusivt content som endast kommer att vara tillgängligt för er som är med och stöttar på Patreon.
Exakt.
Följ MMA-podden på Insta, @MMA-podden. Följ mig, @PaulElvaje. Ja, så rider vi ut i, jag skulle säga solskenet, det är ju väldigt fel. Vi får rida ut i regnet och det gråa höstmörkret i denna corona 2020. Tack för den här gången, gott folk. Dela på sociala medierna.
Yes. Hej. Peace out.